Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hej!
Hej!
Hallå där!
Hej tjejer!
Hur mår ni?
Kul att se er! Bra!
Kul att se er och ganska bra. Jag var lite krasslig, men jag känner mig, jag är på benen, så det är bra.
Härligt!
Det är, ja.
Du ser ändå pigg ut.
Och, ja. Mm.
Ni ser så, det är som att jag har en snygg tavla framför mig. För att jag har ju då, i våra teams där vi sitter, så har jag två stycken som har splittbild. Och bägge två i underbara orangea färger. Så att ni ser liksom ut som en sån här, det är som att jag har en liten modekatalog framför mig.
Ja, det är så vi känner oss också.
Ja, det är så vi känner, precis så känner jag mig, som en modekatalog. Hej och välkomna till Funkismorsornas modekatalog, säger vi då. Hur mår ni tjejer?
Bra!
Ja, bra tycker jag.
Bra, men vi...
Gud vad härligt.
Ja, ja men alltså bra, ja, vi pratar lite, vi ska faktiskt... Ska vi sätta temat lite på att vi ska prata lite sorgkänslor idag? Prata var ja, men alltså...
Vad tråkigt, vi var bra. Vi tänker att vi mår bra och vi ska ändra på det. Nu ska vi ner med oss, ner i skiten.
Nej men jag tänker mer så här att som funkismorsa så... Eller jag ska inte säga, jag ska inte dra över en kan, men jag personligen, även om jag mår bra och är glad, så finns det ju alltid en liten ryggsäck med sorg på ryggen. Och man, ja. Jag tänkte att vi ska mäta lite, var är vi idag, vad har vi varit, vad känner vi inte och så vidare. Vad tror du om det?
Ja. Mm. Ja.
Har ni små ryggsäckar av sorg med er?
Nej, inte jag och alltså, Petra, vi är bara så orangea och ända
och
in.
Pigga, glada.
Pigga, glada modekatalogspersoner.
Ja. Ja.
Vi lär ingen sorg här inte. Ja.
Nej. Petra har ju faktiskt varit modell i tyska underklädeskataloger, Anna.
Ja, jag vet.
Då var det ingen sorgepaket, då var det bara tysk gladhet.
Tysk gladporr var det, eller?
Ja. Ja, exakt. Det lät som jag skulle säga gladporr. Det var det absolut inte. Nu ska vi inte prata om det. Nej, men det var roligt att vi började med att säga att vi mår bra och nu ska vi prata sorgryggsäckar. Förlåt alla lyssnare att vi liksom...
Ja, men man kan ju må bra ändå.
Ja, för att det kan man ju. Det var väl det som jag satt och körde. Jag skickade en liten ljudslinga till er häromdagen. Jag satt och körde bil, hade lämnat Svante på skolan och så körde jag... skulle ta en promenad med min hund i skogen där ibland finns en sån här naturreservat nära Svantes skola där jag brukar stanna ibland på vägen tillbaka in mot stan och gå en promenad med Agnes. Och så gjorde jag det och då körde den och då kom jag att tänka på när jag var där och gick, vilket snart är 1,5 år sedan, när jag inför att vi skulle få resultatet på Svantes kognitiva utredning, alltså lindriga utvecklingsstörningsutredningen som vi gjorde för 1,5 år sedan. Som Danderyds kommun ännu inte har godkänt på något vis. Det är så snurrigt. Skitsamma.
Godkänt, vad konstigt.
Och då tänkte jag bara så här. Den känslan jag hade med mig då för 1,5 år sedan. Och den känslan jag satt med nu. Och då tänkte jag på att så här, vi som funkisföräldrar har ju sen barnen var väldigt små. Liksom stått inför och fått olika utvecklingsfaser som de kanske inte följer. Oro eller liksom inför utredningar. Och hur man så här, där och då har tyckt att det känns både jobbigt och oro inför framtiden. Vi har ju så massa oro så det är svårt att skilja på det här. Men lite jag bara kände att så här, lite den sorgen eller den oron jag kände så här. Okej, nu har han nog en utvecklingsstörning också i kombination med ADHD och autismen och diverse. Och att, man då, att jag kände en massa då. Och nu när jag tänkte tillbaka på det 1,5 år senare så känner jag så här. Ja, alltså då har den känslan liksom förflyttats och yeah. bytts ut till något annat. Mm. Och det är, inte, det är både oro och lite sorg. Det var liksom bara svårt. Men det bara kom till mig att så här, gud vad vi förflyttar olika sorgkänslor. Och det är ju en överlevnad och vi går vidare. Och det handlar om liksom. Men det var bara något som blommade upp i mig.
Är det inte också mycket beroende på det man är i just nu? För mig kan det vara så lokalt så att det kan vara en lördag eftermiddag när jag ser de barnen som är lika gamla på ön som leker och Kalle är inte en del av det. Då blir det en sorg att det är som det är. Och då är det en sorg tills jag kanske går förbi Pelle som inte kan gå ut och leka själv för han är inte tillräckligt mogen för att hitta hem. Liksom. Då är sorgen förflyttad dit. Det är som att den är, det finns så mycket i våra liv som är annorlunda och som inte följer normen. Och kanske i synnerhet i mitt som bara har de här två barnen och ser väldigt mycket andra barn leka och göra sina saker. Och så att jag lever lite genom det på något konstigt sätt. Ett exempel som jag faktiskt tänkte på. Jag åkte förbi och lämnade kaninburen till Petra förra söndagen. Och där var då kom Polly och så kom hennes kompis Bibi och jag känner Bibis mamma. Och jag har med mig Pelle. Och Pelle då är ju som han är liksom. Jag älskar ju mina barn, jag tycker de är fantastiska. Men då kom jag, för då träffade jag Bibis mamma på färjan och så säger hon så här. Åh Lisa, var Pelle på ön? Ja, sa jag, det var han. Ja, för Bibi sa att hon träffade en kille som gillade skorpioner jättemycket. Jag bara, ja, men det var Pelle. Och så säger hon så här. Och hon tyckte att Pelle var så gullig och härlig kille. Och då blev jag typ chockad. För då kom jag på mig själv och tänka att jag inte tror att några andra barn tycker om mina barn. Utan jag tror att de som är med mina barn är det för att vara snälla. Att jag lever så mycket i att mina barn, att det är allt det som är liksom. Kalle vill inte heller leka med kompisar, men det finns inte så många. Och då tänker jag alltid att så fort som det finns någon som leker med honom så är det för att vara snäll. Så att det är min sanning, för att jag inte har något annat att jämföra med. Så när hon sa det, jag började typ gråta för att jag både blev liksom så rörd av grejen, för att jag också blev så arg på mig själv och på hela livet för att det är så. För jag, apropå sorgkänslor, det är vad jag bär med mig hela tiden. Så jag nedvärderar mina egna barn.
Men tror ni inte också att det är lite, det har vi också pratat om förut, men att det är väl att vi lika väl som vi blir ledsna och känner sorg, lika snabbt gläds vi åt saker som ingen annan skulle glädjas åt egentligen, för att det kan vara så små, små saker. Så att vi ligger liksom hela tiden och balanserar mellan att ha sorg och känna glädje. Och det pendlar liksom så fort däremellan.
Tyvärr så tycker jag glädjen är så kort, för det finns så mycket där ute som är jobbigt.
Ja, men det,
absolut, det är ju mycket mer som är jobbigt. Men
man har
mer en
allmän oro än man har en allmän glädje kanske. Men däremot så är det, tror jag precis som du Anna, och det har vi pratat många gånger. Och jag tror också att det är att vi är ju på något sjukt sätt så är vi väldigt mycket i nuet. För vi måste det. Men vi är också väldigt mycket inom framtidsoro och ångest. Vi kan också tänka tillbaka på saker som har hänt. Alltså så att vi är ju så spretiga i våra känslor, tänker jag. Att vi både så här och nu, men jag är beredd på vad 17 som kan hända. Jag är liksom jätteorolig vad som händer om 2 år och om 10 år och när jag dör. Alltså man har det är liksom, för lager, mig känns det som det ständigt pågår. Men ändå som du säger, Anna, att vi är också bra på glädje så att de här små sakerna när det blir bra. Liksom.
Nej, men jag menar just nu när du, Lisa, säger att du blir så glad så att du börjar gråta.
Men precis.
Det tror jag ingen annan hade kanske blivit. Så. Alltså, nu pratar jag om då föräldrar till barn utan svårigheter. Då hade de så här, vad kul att du träffade honom. Ja, men vad roligt. Så här. Det hade inte varit större än så. Men för oss blir liksom, när sorgen är som den är och det är, så blir det så lätt att det behövs så lite för att det ska bli en stor. Och det har vi ju pratat om så många gånger. Hur lyckliga vi blir när våra barn lär oss olika saker som vi tänker att de aldrig skulle ha lärt sig. Eller de får en kompis. Eller, alltså så här, saker som man inte. Vi tar liksom, jag tror att det handlar om att vi tar ingenting för givet. Och när då blir någonting så verkligen blir man så glad. Sen tycker jag också, jag då som har många barn utan svårigheter, att jag, där kan ju jag känna, jag förstår precis vad du menar, Lisa, men jag kan också känna en sorg när jag ser mina egna barn, alltså som nu min äldsta ska ta studenten, då slår det ju mig så här, kommer Frasse ta studenten? Och vad kommer hända med Frans efter studenten? Kommer Frans gå på studentskivor? Kommer han, alltså, då är det så många sådana saker som kommer och då blir det en sorg. Att han inte kommer kanske få uppleva de här grejerna. Att, och det tror jag genomsyrar alla. Kanske extra mycket för dig då eftersom du hela tiden jämför. Och liksom, jag kan ju ändå uppleva det här då med Melvin. Men jag tror att vi hela tiden jämför oss med normalstörda barn. Och liksom bara...
Det är väl det som jättemycket, den mesta av den här sorgen handlar om. Att vi har jämfört oss. Vi jämför oss. Vi människor, och vi har pratat om det i utvecklingsfaser, att barn, vi pratade om Holly och Polly här tidigare i något avsnitt, att så här, man vill vara som alla andra, man utvecklas på ett sätt som alla andra, och man följer ju ganska mycket en mall, och den mallen blir snävare och snävare, men att så här, vi hela tiden jämför oss från att bebisarna föds, och man mäter och väger, och de ska greppa efter någonting, och de ska på BVC göra ditten och datten. Och vi också jämför oss. Lisa, tycker nu att det var jobbigt att du inte hade en orange tröja som jag och har på sig idag. Du ser, du jämförde direkt med vad vi hade på oss. Nej, men så jag menar, vi har ju, det är ju...
Den orangea normen.
Den orangea normen, jag har till och med orangea naglar.
Lite finare, lite bättre, så att säga.
Ja, precis. Så att jag känner att jag vann där då när vi jämför oss här nu. Nej, men det är att
det är roligt också att Lisa knyter sina så här, Lisa då som inte har de här orangea naglarna, hon knyter också in sina fingrar i så här, försöker dölja dem och sitter
att de är blå och jätteförlånga. Nej, men Peter, jag tror det du säger stämmer helt, men sen så tror jag också att det är liksom att det är ju bara jag som jämför med er, för jag tror att det går heller inte att så här, ja men du har ju syskon som alltså sorgen är någonstans konstant. Sen tror jag att vi alla tre har hamnat i, om man jämför med oss för några år sedan, i så här, att vi har accepterat och köpt att vi har barn som är annorlunda. Den grejen är borta. Nu är det bara att vi vill göra det bästa för dem. Och då, eller oavsett var man befinner sig, så tror jag att, liksom, som vi har också sagt förut, att det är som att man har en skål för sorg och alltihopa. Och den är som att den är på föräldrar som också är den på fullt hela tiden. Och det spelar ingen roll om man har ett barn med autism eller ett handikapp eller en utvecklingsstörning. Eller om man har 4 normalstörda barn och 1 eller 3 eller 2. Eller liksom, det är som att man liksom, man anpassar sig där man är på något sätt. Och så känner man de där känslorna. Liksom. Det är som att, som vi har sagt förut också, att när någon kanske får en sticka i fingret. Ja, det är samma sak. De känner samma sak som vi känner när ett barn bryter ett ben. Man bara liksom lägger sin gräns på olika ställen.
Men sen verkligen. Så tror jag också, jag tycker att jag upplever ganska ofta att jag liksom känner, om jag tittar på Frans, så kan jag liksom känna, inte en sorg, men att jag kan tycka liksom att han, hur ska jag förklara det här? Att jag kan liksom...
Man känner vemod.
Exakt, ja, och att jag liksom...
Eller skydda. Man vill
skydda. Ja, skydda. Jag älskar honom på ett speciellt sätt, kan jag säga. Mm. Så kan jag nog säga. Det, det är liksom... mina andra barn som jag älskar lika mycket kan jag liksom släppa friare på ett annat sätt.
Man ömmar för de här barnen.
Ja, så att jag kan liksom komma på mig själv att jag bara liksom kan titta på honom ibland och så känna sån kärlek och liksom för att jag blir nästan att jag bara vill gråta. Mm. För han är så speciell och jag älskar precis. Honom så mycket. Och liksom jag blir liksom så...
Hur ska man... Man vill bara kunna bana ut en lycklig väg för dem. Vi vet att de har fler motstånd än vad andra har. Vi vet
att det här kan vara saker som kommer utan att det att jag känner att det är jobb, alltså det är inte, det har inte att göra med att han är jobbig eller att det är synd om honom i något speciellt läge, utan jag får bara en sån här känsla då jag blir så här extra liksom kär och bara vill liksom, han är så fin och så perfekt och så känner man liksom att han kämpar så mycket. Alltså det är svårt, men ni förstår kanske vad jag menar, att det blir liksom,
men jag förstår. Jag har ju liksom två barn, det vet ni ju alla, men att jag kan verkligen förstå, för jag har liksom olika kärlek till mina barn. Inte så här att jag älskar någon mer eller mindre eller så, men jag älskar dem på lite olika sätt, på något konstigt sätt. Och det är ju konstigt att jag älskar båda jättemycket och mer än någonting annat på denna jord. Men min kärlek till Svante och min kärlek till Polly ser liksom lite annorlunda ut.
Mm.
Och det har liksom, och det handlar inte om att jag älskar Svante mer, men jag känner liksom... Och det är nog precis som du säger, Anna, att så här, man kan se att så här, det är ju en oro. Det är ju en ansvarskänsla. Så jag känner ju också, när jag tänker så här, vad händer när jag dör? Då tänker jag framförallt, vad händer med Svante när jag dör? Liksom.
Mm.
Vad händer? Jag får inte dö för någon av mina barn. Men jag kan liksom komma på mig att det har ju verkligen, är ju längst fram i den kön av att jag inte får dö, står ju Svante på något vis. Liksom. Så det är ju en annan typ av, det är en föräldrakärlek, men det är ju också en...
Men handlar det inte också lite om att man så här, jag vill liksom skydda Frans från all, till exempel, ska hitta på något bra exempel här då, men om vi säger att Frans, jag ska hämta Frans på skolan och han går ner och så kommer inte jag, nu hittar jag bara på någonting här, och så kommer inte jag precis när jag ska komma för det händer någonting, jag blir lite sen. Skulle det hända Holly eller någon annan, så vet man att de kommer lära sig någonting av det här. Det här är inte hela världen. Då lär de sig och sköta. Liksom, vilket konstigt exempel jag tog. För det,
nej,
men så här, då lär man sig ut av det. Det är inget problem. Men i Frans fall så vill jag liksom skydda honom från alla stressmoment. Allting som kan göra att han kan bli extra ledsen.
Han får bara lära sig att han kommer få ångest av att du inte kommer. Samma mer ångest.
Eller jag tänker så här, det skulle, om vi tar ett bättre exempel. Vi säger att Kalle eller Pelle ska ta... båten, färjan hem till er, Lisa. Och så säger vi att de missar den. Hade det då varit liksom Holly, säger vi, och Polly, då kanske jag och Petra hade känt här, jo, men då lär de sig någonting av det också. Mm. Så får de ta nästa båt hem. Sånt händer.
Mm.
Men här vill man ju inte att de ska råka ut för det, för vi vet inte hur de reagerar. Vi vet inte, blir de arga, blir de ledsna? Är det någon som hjälper dem? Vad händer? Det är så många sådana saker, känner jag. Att man vill liksom... Man vill skydda dem från så mycket och inte utsätta dem för saker. Vilket också gör att det är en konstant oro kring allt de gör egentligen.
Mm. Men jag har också en ny sån på det ämnet som jag går och känner. Och det med Kalle, att jag inte vet, där jag undrar så här, vad rör sig i hans huvud. Och det är som att jag nästan inte vill, jag vill inte fråga, för jag vill inte väcka den björn som sover. Men som igen då på ön. Det är ju på gott och ont att bo som vi gör. Det är ju toppen och de kan vara ute alltihopa, men Kalle har också vuxit upp med barn där. Sett barn. Där vi har hängt i familjer och så. Men som nu i stora. De hänger i liksom klungor. Kommer 3-4 barn i hans ålder. Som han liksom vet är i hans ålder. Men han är aldrig med. Han är aldrig tillfrågad. Han är inte, då tänker jag så här, tänker han på det? Tänker han. Där är barn. Och jag. De är inte här och leker.
Uttrycker han något sånt? Alltså jag menar, för att även om de har kanske svårt att sätta ord på känslor ibland och så vidare, så kommer det någonting som du tänker, det där har något med det att göra. Eller liksom, alltså förstår han skulle kunna prata.
Nej, men så här, som han har ju en kompis, en tjej som är lite yngre som han ringer till ibland så där liksom. Och så, och den familjen är så fin med Kalle. Men man märker att hon börjar också bli lite äldre, även om hon är, vad är hon, 9-10 eller någonting. 10 kanske hon är. 10 och han är 14. Och så kanske han ringer, ska vi leka? Och det är ju bara så att Kalle är inte förstahandsval för någon. Det är han inte.
Mm.
Och då kanske hon har något annat och då säger hon, nej, jag orkar inte idag eller någonting. Då har han ett behov av att skydda henne gentemot mig. Att han säger så här, men mamma, så kan det vara. Det, så kan det vara att folk inte kan. Och så. Och för mig är det ett tecken på att han känner någonting.
Ja, precis. För att han ändå försöker liksom...
Mm. Och det skär som knivare med. Alltså.
Ja. Men får jag fråga, har Kalle kompisar? För det har han väl i skolan?
Ja, det har han. Det har han.
Ja. Och där tänker jag att där har de väl ändå valt varann själva. Alltså, har du den känslan där också?
Ja då, absolut. Men du vet, det är ju så få barn. Det är så få barn i en särskola och i samma ålder.
Ja,
det
men
är
liksom... de behöver ju inte ha... Alltså jag tänker så här, massa kompisar behöver man ju inte ha.
Nej.
Och det är liksom... Det, men däremot, som du är inne på Anna, att han har... Om han har ett socialt liv i skolan så är ju det fantastiskt. För det är ju många som inte har det och inte har det hemma sen. Men jag menar att, och det tar ju ganska mycket. Men sen är det så helger och sånt som blir tråkigt, tänker jag. Men liksom att man inte hänger på vardagskvällar, det gör ju inte Svante heller särskilt mycket under veckorna liksom.
Nej.
Han har ju sina
Det är mer på helgerna som jag tänker när han sitter där och liksom... Exakt. Helt glad, vad händer i helgen, vad händer i helgen, har vi planer?
Ja.
Och så har man inte planer och vi håller på att påta i trädgården. Mm. Och han liksom... Ja, han har fått en pilbåge, så går han ut och ska skjuta en pil och så får han inte det för det är folk på vägen. Och så går han in igen och så kanske någon vill leka för att komma och bada för det är bra att göra det hos oss. Och så är de där 40 minuter när de har fått en glass och sen går de hem. Det blir liksom, jag tycker att det här är tungt alltså.
Ja, jag vet, det här är...
Och Kalle är ju också sån, jag ser också det, han är ju inte den mest kreativa kompisen. Han älskar att vara med, men han älskar att följa med. Han är han följer och det är liksom, jag kan inte, han men måste vara där han dold, är
alltså,
liksom.
Sarah, ja, och det är inte dåligt. Alltså, Svante har ju kompisar och den absolut bästa kompisen, det har ju varit för att Kalle är ju en bra kompis till Svante, sen så ses vi för lite, men han är ju så här, för Svante älskar ju någon som följer honom.
Ja, och de,
det är
bra
att de liksom följer varandra. Jo, men jag menar, och Svante, en av hans bästa kompisar har genom alla år varit en följare. Och det är nog Svantes absolut bästa kompis. Men det kan ju bli jobbigt nu när den kompisen blir större, så är det jobbigt för den kompisen också att inte kunna säga nej, utan man bara följer vad andra hittar på. Och där, Svante är något mitt emellanting. Han kan hitta på men också följa och kan ju lätt komma ju liksom...
Ja, men Svante är ju en jädra, om man liksom ska säga utifrån sig att se, han är ju en rolig kompis.
Ja, jo då. Han hittar på grejer.
Ja, han tycker om att leka och sådär liksom.
Han är fart på honom.
Ja, men det är
eller så
är
han helt loj, så kan han också vara.
Mm.
Men om man då kommer tillbaka, alltså man tänker då med den här sorgen som började. Och det är ju en sorg. Och den sorgen har ju du haft länge, Lisa, gentemot Kalle där. Och du försöker ju också göra någonting åt den genom ledsagare och så vidare och så vidare. Så du är ju aktiv och försöker förändra det för honom liksom. Och att han går på det här, alla kan bolla och liksom så. Så att det är att man gör, försöker hitta aktiviteter till Kalle. För det är väl det som skulle kunna, så här, det som man, du måste göra är att skapa sammanhang för honom. Och det kommer inte han klara själv liksom.
Nej, det, så är det ju.
Och det jobbar ju du på med. Men jag tänker också så här, sorg. Men jag vet inte vad min tanke var när jag skickade det här meddelandet till er. Men att liksom, många av våra lyssnare är ju också, har kanske yngre barn. Och är tidigt i processen. Och vi har pratat många gånger tidigare om hur man kände när man fick diagnos. Men alla de här, det som bara blev så tydligt för mig var väl att alla de här tunga sorgerna förflyttas. Och de... Det är inte att säga helt plötsligt att de bara borta. För det är de tyvärr inte, lyssnare. Men däremot så... däremot så förbyts de. Och de förflyttas på ett sätt. De mognar och landar inom föräldrarna. På något vis. För mig är det i varje fall så. Och att man tänker så här. Ja, det här som jag kanske tänkte. Så här, gud, nu har vi nog ett autistiskt barn. Och Svante var den enda... Det är ju 10 år sedan han fick sin diagnos. Så att det var liksom... Det är klart att det fanns jättemånga som hade autism. Men nu blir det mer och mer vanligt.
Ja, men
på de här 10 åren har det hänt
någon.
Jättemycket.
när våra barn
så det är verkligen,
nej, och,
det
var ju och sen så får man ju också upp ögonen för det på ett annat sätt. Det är ungefär det. Som när man var gravid, då såg man ju bara gravida. Alltså man blir ju, nu är vi ju i den här bubblan lite grann. I det här gänget.
Vår bebisbubbla. Den
bebisbubblan som aldrig tar slut.
Men Lisa, det var ju också bra att det var 10 år sedan vi träffades. För hade det varit nu så kanske vi inte hade tyckt att det var så himla speciellt att vi båda hade barn med särskilda behov.
Sant. Men då kanske vi hade bara tyckt om varandra.
Nej, det vet
jag. Nej, där går gränsen.
Men, ja, där går faktiskt gränsen.
Nej, men alltså det här med att, alltså dels handlar det väl om att vi har, som du sa Lisa väl, tror jag, i början här, att vi har kommit till en acceptans som vi inte hade i början. Alltså det är ju ganska stor skillnad om man jämför när vi började podda kontra nu. Det är ändå några år bara, och ändå så känns det som att i alla fall för min del så tycker jag att jag, alltså jag menar, först var man ju svarta hålet och sen så kom man upp ur det, men man hade det ju väldigt tufft fortfarande, tycker jag. Sen så har man ju hamnat i att det här har blivit ens vardag och man har accepterat och nu är det så här. Men sen så är det ju fortfarande så att det finns ju fortfarande saker som man stressar över och oroar sig över. Och de flyttas ju hela tiden framåt. För det blir ju också att det blir nya bekymmer eller nya problem hela tiden som skapas. Beroende på vilken ålder de kommer in i. Och alltså det flyttas ju framåt hela tiden. Och det är ju konstant, fast det är ju inte en lika stark sorg, tycker jag, nu. Utan det är ju snarare att det ligger liksom och puttrar lite hela tiden. Att det finns den där, och framförallt den här vemodskänslan som jag kan känna så mycket. Som också lika väl kan göra mig väldigt lycklig på ett sätt. Att jag kan bli så otroligt så här. Jag kan bara titta på Frans och känna så här, gud vad fin han är och vad gullig han är. Och på ett sätt, alltså han kom hem igår och hade tagit sin andra spruta i skolan. Och så var han så nöjd över det. Och hade någon av mina andra barn kommit hem och sagt att men jag tog andra sprutan idag, så hade det inte varit en jättebig deal faktiskt, om jag ska vara. Men nu blev jag liksom så genuint så här,
rörd.
Ja, det är svårt. Ja, man blir liksom så. Och så kommer det väl an. Och det som också är lite sorgligt i det är väl också att tanken är väl att vi ska släppa våra barn fria ju mer, liksom, ju äldre de blir. Och här vet vi att vi kommer inte kunna göra det. Och det är väl därför man också får den här lilla klumpen i magen och känner den här. För det blir också svårare att skydda våra barn ju äldre de blir.
Hur fria
för det
är liksom, tror ni de kan bli? Helt ärligt.
Vad sa du, Lisa?
Hur fria tror ni att de kan bli? Det tänker jag på ibland.
Ja.
Alltså jag tycker bra det där fråga. Är svårt.
Kommer jag, säga hej då till Kalle och så tar han färjan från Storholmen och åker in till stan och gör någonting och tar färjan tillbaka och kommer hem? Kommer han det kunna klockan och kunna göra de sakerna?
Det tror jag.
Ja, både ja och nej tror jag, tyvärr. Ja. Det här jag pratade om för länge sedan i podden lite bara, men jag hade ju en pojke i min klass när jag gick på högstadiet. Eller mellan högstadiet gick han i min klass, som hade skåpet bredvid mig, som varje rast tog mina skåpnycklar och gömde dem. Och så pratade han bara i filmrepliker, och han var jätteduktig på matte och teknik, men han hade oerhörda utmaningar socialt, och han var förtjust i mig. Och på det sättet visade han genom att ta min nyckel och lite så. Jag kommer ihåg på någon.
Hur gammal var ni här?
Alltså. Det var på högstadiet, så 7:an till 9:an. Och jag kommer ihåg i 9:an hade vi en sån här avslutningsfest. Och jag, mamma och pappa höll för när jag tjuvrökte på den här festen. Och han blev ju så förtvivlad. För han trodde ju att jag skulle dö av att jag tjuvrökte. Så han var så upprörd. Och alla tjuvrökte ju. Men det var de mig.
Och där den här autismpolisen inom dem som kommer ut
polisen,
och bara.
Och han, jag tänker så ofta på honom nu när Svante också börjar bli i den där åldern. Att han är liksom som den här pojken jättemycket. Nog var han nog mer högfungerande, för att han Svante har ju det svårare. Men det jag då tänkte, då började jag tänka på det här för något år sedan. Och då började jag försöka liksom, just det du frågar Lisa, så här, hur fria kommer de bli? Och då googlade jag honom, eller försökte hitta honom. Men jag visste att han, via min syster, att han har jobbat som vaktmästare på gymnasiet där vi gick. Så han har haft ett jobb. Men då googlade jag på hans, liksom vad han kunde, och då hittade jag hans namn. Och det var liksom, och det är den här lilla staden som jag kommer ifrån, så var det inte, finns inte så många med samma namn. Och då bor han på sina föräldrars hemadress och är lika gammal som mig. 44 år, eller han var väl 42 då kanske. Och då tänkte jag så här, ja, precis. Så har ju vi tänkt. När vi byggde vår gäststuga här på tomten så var det så här, det här är Svantes hus vi bygger nu. Så att jag vet, alltså sen finns det ju, det finns ju så här boenden. Ja, man vet inte vad Kalle och Pelle eller Svante
Kalle
eller Frans
bara pratar
klara
varje dag om att han vill flytta hemifrån, så att jag vet.
Ja, men och då kommer han, ja, alltså, ja men och det är ju att han vill det, för det vill ju inte Svante.
Nej. Men då kanske han bor i ett gruppboende. Exakt. Eller sånt. Men jag tror att han kommer åka in till stan själv och sen kunna ta sig hem själv. Det tror jag att han kommer fixa göra. Men sen...
Men att det kan han nog göra. Det är rutiner och träna och så vidare. Och han är, det är många år kvar tills han är vuxen och ska ut på stan. Det är bra att han inte går ut på stan ännu.
Precis, jag tänker att så många saker som man tänker så här... Åh, det där... Alltså, ofta så berättar ju du saker, Petra, eftersom Svante är äldre. Och att så här...
Han går på badhuset och blir mobbad.
Ja, han har gjort saker och man blir så här... Nej, men det där kommer aldrig Frans kunna göra. Och sen så går det något år och så kanske... Han ändå kan göra något liknande som han tänkte var omöjligt. Alltså, det som är så svårt är att det är så ojämnt allting också.
Vi jämför oss tjejer. Ja.
Får jag fråga Petra bara, när du tänkte tillbaka på den här killen som var förtjust i dig. Gick det en tanke i ditt huvud då, så här, var jag snäll mot honom?
Det går jättemånga sådana tankar. Och jag var ju den som var jättes... men och du har ju din grann, eller hon tjejen som du hängde med som du pratade om.
Ja, som var dagbarn och så.
Exakt. Och det går, när du pratade om henne i förra avsnittet så tänkte jag också på den här pojken. Och jag vart ju såklart trött på honom, att han varje rast skulle röra. Men jag var alltid snäll mot honom, för jag förstod ju att det var något speciellt med honom. Och att han inte, och jag var lite så här, det var jag var ju en bråkig typ i klassen. Eller jag var den som stod längst fram och gick upp till rektorn när jag tyckte att våran mentor eller våran klassföreståndare på högstadiet bara gav killarna frågor när de räckte upp handen. Jag satt och förde statistik, gick upp till rektorn och berättade att tjejerna får inte lika ofta svara.
Nej, vad roligt. Jag var helt, förde statistik,
och han hatade
också.
Mig. Han fick sen min lilla syster, och hon var mycket mer också pluggig i skolan och duktig och mer städad tror jag än vad den här bråk mellan systern
fast
var.
Fast du tog ju ansvar, det var ju coolt.
Jo, jag tog ansvar och stod längst fram på barrikaderna. Men, och då var det några, vi hade liksom tre killar i vår klass som absolut var så här, som var autister, någon hade säkert någon liten ADHD, de hade svårt liksom. Och de fick man också försvara. Och det, så att jag, där lämnar jag faktiskt den grejen med en bra känsla i min mage. Men det var ju också lite så här, det var de tuffa, det fanns liksom hockeykillarna och det fanns de här killarna, och de, nu är det lite mer som, jag hoppas att dagens samhälle är också lite mer nerd-friendly, ska man säga. Liksom. För nu är ju så här, teknik och sånt är ju det som är det tuffa. Det är där killarna kan lyckas och bli rika kanske. Inte på att alla ska bli hockeyproffs. Men liksom, jag var snäll med honom. För jag förstod också att han var förtjust i mig. Sen var jag ju inte kär i honom.
Nej,
så det var
men
väl sorgligt.
Men det här, det är lite roligt för mig att säga också... Det finns en historia från när jag jobbade som guide. Så kom det ner en grupp med, alla hade väl inte Downs, men många, alltså det var ju utvecklingsstörda som var på resa. De hade med sig massa då liksom, vad säger man, ledsagare eller så liksom. Och jag,
assistenter.
Och jag blev ju så förtjust med, jag hängde jättemycket med dem. Så de lärde sig var jag bodde, så varje morgon så vaknade jag, Lisa! Lisa! Stod de nere för min balkong och väckte mig liksom. Och så här, och jag hängde med dem och jag var red med dem. Och det var helt underbart. Och då vet jag att när jag stod där så sa jag till en av mina kollegor, alltså jag älskar de här människorna, jag vill ha ett barn med Downs, sa jag. Och då fick jag ju inte Downs, men jag fick ju någonting annat. Och kanske inte lika glad och så här goa som de var. Men det är också jäkligt att bara säga att alla är så glada och goa när de har Downs. Det är ju att jag också att det är att vara fördomsfull. Men det är ju roligt att jag faktiskt har uttryckt att jag trivs med den typen av människor.
Ja, men, och jag tänker också på det vi bodde förut. Där det var ett gruppboende som låg mitt emot vårt förra hus. Och där är det då en kille som... Alltså, när vi flyttade dit, han var ju liksom kanske 25. Närmare 30 säkert den här. Och han har ju garanterat autism och säkert utvecklingsstörning, tror jag han har. Och han tyckte så mycket om våran... Vi hade ju en labrador då som han gillade så mycket. Så han kom alltid fram och ville klappa våran hund och pratade väldigt mycket. Men det som var så speciellt med honom var ju att han sökte ögonkontakt. Mm. Och liksom stirrade ju på en så här. Mm. Mm. Så om man stötte på honom. Det. Exakt. Och när man stötte på honom då på ICA eller vad man än var. Så liksom sökte han så här. Hej, hej, är det bra? Du vet.
Nej,
så här.
Så
han, ja. Mm. Och både jag och Henrik pratade alltid med honom. Vi kunde träffa honom. För han jobbade också som... hjälpte till på fotbollsmatcher och så uppe på vår lokala så här, gick och Frej och stod med gul väst och var så här. Men han pratade alltid med oss och det här är ju, vi flyttade ju därifrån för, kan det vara 7 år sedan vi flyttade från, vi bor ju fortfarande i samma liksom, område och nu, jag stötte ju fortfarande på honom på ICA senast igår faktiskt. Och då är det ju samma sak när han ser mig. För man ser också att han är lite stressad. Så han blir lite osäker. Ja. Men så tittar han jätteintensivt och så säger han så här. Hej, hej, är det bra? Ja, det är bra. Är det bra med dig också? Ja, ja det är bra. Och så blir han jätteglad när man har pratat.
Mm.
Och det är också så. Och då, jag brukar ofta när jag träffar honom tänka så här. Och jag och Henrik har pratat om det också så här. Vad sjukt att vi visste så lite då. Vi visste ju att han hade svårighet och liksom... Men det var ju först när vi började med Frans den här IBT-träningen som vi såhär, men han har ju det här inövat att han ska hälsa. Mm. Alltså att allt blev så tydligt för oss då. Det är väldigt,
han är väldigt gullig den där killen i alla fall. Det är man tänker tillbaka liksom på saker i ens liv. Att man helt plötsligt också förstår människor man har mött och...
Ja, verkligen.
Och därav också
alltså att tänker man ju också så här, är Frans en sån som, alltså man kopplar ju ihop så mycket. Kommer andra uppleva Frans som de upplever honom?
Jag skulle säga, det är därför det blir så ännu viktigare att man vill att den här kunskapen om hur sådana människor är ska spridas. Ja, så att det liksom inte är så konstigt liksom. Och jag vet inte om det som du sa, Anna, att det är att man har de glasögonen på sig, att man bara ser det och så. Eller om vi faktiskt... Om det faktiskt är mycket vanligare i samhället idag än vad det var förut.
Ja, men, och sen så tror jag också att många kan bli lite... Jag vet med honom då, för det kan ju vara... Någon gång var jag liksom i mjölkdisken och höll på. Och så kom ju han från sidan. Och då söker han ju... Han ges ju inte förrän vi får ögonkontakt.
Han kröp ner i mjölkdisken.
Ja, men typ liksom. Och så här, hej, hej. Och jag vet ju också att många kan ju bli stressade av det här. Och tycka så här, vad är det här för stolle som gör så här? Och han tittar så intensivt och liksom. Det är ju okunskap då också. Och det vill vi ju liksom skydda våra barn från. Det, ja, man vill ju inte...
Ja, men det är okunskap samtidigt som det också är liksom osköna människor. Förlåt. Ja, men om man då tänker så här...
Och många bryr sig inte vilken kunskap de än får.
Jag tänker så här, när du var på... Nej, och jag menar, du som guide och även när du hade hon dagbarnet som var hos er eller liksom den här pojken i min klass. Det gäller ju att så här, lära sina barn med eller utan funktionsvariationer att så här, acceptans och visa att alla är olika och det är fint, alla är olika på sina sätt och att man liksom... inte ska vara så snäv och stängd. Och liksom,
men det är det jag menar. Det... Alla människor säger det idag. Det är så jävla lätt att säga det. Men vilka känner det på riktigt? Ja. Vilka fattar vad det betyder? Nej. Det är det som är så svårt.
Vi var på en dansuppvisning. Nej, inte en dansuppvisning. Det var Polygo på en kulturverkstad. Alltså en sån här kultur. De får spela instrument. Och det är på skolan. Men det är kulturskolan som anordnar det. Och så hade de någon avslutning här med alla barn. Och det var så här i hela Danderyd. Och det var en jättefin gullig. Och Polly spelade fiol. Och det var liksom... Alltså så här, då var det lilla... Alltså, och så var det då, det var brassorkestern. Och det bara...
Ja, det låter ju för liksom, jävligt redan sagt.
Ja, det lät för jävligt. Men, nej, det var väldigt gulligt. Men det lät ju... Ja, det var väldigt kul. Men det var så mycket lust. Och de dansade och de sjöng. Och då var det hon som var... skulle komma in och sjunga. Jag tror att det är hon som är lite chef där som skulle komma in och sjunga sista låten och så skulle alla spela till och sådär. Och då
hon
så
bara, jag ska ta sista numret och vara huvudpersonen.
Ja, men de har såhär, de välkomstlåt varje gång de ses och sjunger med låt. Hej, välkomna till verkstaden typ. Och så säger nu är den slut. Och då sa han såhär, vi tecknar alltid den låten.
Ah.
Och då, alltså vi sjunger den och tecknar samtidigt. Så alla barn hade då lärt sig tecken. Och då sa han, tecken är väldigt, väldigt bra. Och det är framförallt bra för barn som har funktionsvariationer. Som har särskilda behov. Och jag tyckte det var så fint att hon stod där på scen och berättade det för alla Danderyds föräldrar som de flesta inte...
På ett ställe där det inte var fokus på det heller.
Nej, absolut inte. Och hon bara, så det är bra för barn med särskilda behov. Men det är också bra för de normalstörda, säger hon.
Nej.
Och då tänkte jag så här... Jo, hon sa normalstörd. Och då tänkte jag så här... Då märkte jag de bakom lite så här, jag hörde någon som så här tisslade lite om så här störd. Och då tänkte jag så här, undrar om folk nu... tycker att, och hon använder precis som vi använder normalstörd. Mm. Och hon, men och att då liksom, och vi tecknar och det är bra, men det är också bra för barn som är helt normalstörda, för att man lär sig mer, visar man det lättare med inlärning, man har två sätt, man både ser, man hör, man får instruktioner, man visar, ja. Men det var väldigt fint, och då tänkte jag så här, undrar om folk blev lite så här, jag bara hörde att det tisslades lite att bakom mig, så att jag vet, det kanske var jag som tänkte att nu tycker de att det var liksom, vad då pratar man att våra barn är störda på något vis, men lite normalt störda, alltså du vet, det var ju ingen som liksom, men då bara bubblade det upp hos mig.
Men vet du vad, det kan också vara bra om de tänker så, för det kan ju få dem att tänka till. Vad är störd?
Exakt,
liksom?
Jag har varit jätteglad, för det satt ju flera hundra föräldrar där och liksom tittade.
Jättebra det var sagt ju.
Verkligen, nej hon var skitbra och det var liksom, och det var verkligen lust och barnen och alla stod och tecknade den här avslutningslåten och sjöng och dansade och tecknade, det var gud, fint. Så att det är ju som du säger, det är både så här kunskap och det är väl mer, vissa sätt är ju samhället mer inkluderande nu. Man pratar ju mycket mer om det än när vi var små givetvis. Men det är ju fortfarande långt, och framförallt skolvägen är ju fortfarande så otroligt svår för många. Liksom. Så att det är ju lång väg kvar, men vi får ju jobba på. Det är ju därför vi också håller på med det här, för att,
så är det.
För att förhoppningsvis...
Jag skulle vilja kasta ut en fråga till er här innan vi ska avrunda.
Ja.
Bara intressant. Var har ni er största ångest just nu kring era barn? Anna. Eller Petra.
Ja, men ta du, för du har säkert en. Så kan
jag har. Min
ta
största ångest.
Det
är, så härmar vi dig. Där.
Nej, men det är för att jag har en ångest som ligger så starkt. Jag tänker att jag undrar vad ni har er. Jag tänker att man kanske också kan hjälpa varandra. Men min ångest är verkligen, när ska Kalle, i synnerhet Kalle, förstå att han är annorlunda, och hur ska han tolka det, och hur ska vi hantera, alltså hur ska vi säga det, hur ska vi hantera det? Kommer han, liksom, hur kommer han reagera? För han tror fortfarande att han är liksom jävligt... Ja, men, nu menar inte jag att han inte är bäst i världen för det. Men i hans värld så är det liksom, finns det ingenting... Han, som man själv säger, har inga svagheter. Men sen har han ju mänskliga känslor. Men jag bara tänker, när ska han få veta att han faktiskt tillhör... Om man ska vara helt ärlig, de svagare i samhället. Mm.
Men tror du inte, i och med det du sa sen han ringer, jo men då, alltså när du säger att jag tror att han förstår att så här, eller du sa att han upplevde ledsamhet när kompisen sa att så här, men jag orkar inte idag, eller jag kan inte idag. Tror du inte, eller?
Framförallt kanske jag tänker att han ser ju barn som är lika gamla som honom, som gör saker som han inte gör.
Du har ibland sagt att du tycker att han så här tystnar ibland när han pratar, när han tycker det är jobbigt när folk inte riktigt förstår alltid. Där tror jag att han, Kalle är ju supermedveten, Lisa. Alltså jag tror liksom på mestadels gott, för han har ju en väldigt bra förståelse. Han är ju mycket bättre liksom språkförståelse än vad Svante har till exempel och har haft. Så att man kan ju prata med Kalle, han är ju liksom helt med på hur man bara snackar på så här, och det har han varit i många, många år tycker jag. Så att jag om man säger så här då, jag tänker att han kanske vet att det är på ett litet annat sätt. Men förhoppningsvis då så tycker han som är ändå bäst i världen. Och det är ju helt fantastiskt i sådana fall.
Ja, han kommer ju förstå att han inte kommer klara samma saker som andra. Eller så ska... man vill ju vara så här, men det ska de aldrig få veta. Och så här, men om man ska vara lite realistisk, jo det kommer de att förstå.
Ja, men och där, det var Marcus, han visade en film, han hade suttit i bilen med Svante här till skolan häromdagen, och då hade han filmat honom när de pratade lite om så här, Svante bara, jag tror att jag ska skaffa mig en ny stil. Ja, säger Marcus. Jaha. Ja, jag vill ha lite så här några coola kläder. Han har ju alltid sina mysbyxor och sin myströja, och han hade ett tag bara randiga myströjor och sådär. Han är ju liksom, ja, vad ska det vara då? Nej, men jag tror att... Och så håller han på att fantisera om det. Och så vill jag ha såna där shorts. Shorts, Marcus. Är inte det lite kallt? Nej, jag menar inte shorts. Jag menar inte shorts. Åh, vad menar du? Sådana där som mamma gav mig. Som jag har haft en gång när vi var hemma hos Bosse. Kommer du ihåg? Och han berättade att han tyckte Bosse hade en cool stil. Marcus bara, jaha, du menar jeans? För han har ju haft på sig, det har vi inte pratat om. Men han har ju för första gången i hela sitt liv haft på sig jeans en gång.
Herregud.
Men han hade, och han tyckte han var jättefin i dem. Han tyckte han var jättecool, för han var ju sen kom. Men det är inte som att han får sig dem igen, utan han har haft dem en gång. Han bara, fast det är ju inte så skönt. Och det är svårt att gå på toaletten, för han vet ju inte hur han ska få knäppa dem. Och sen, även fast det är dragkedja, gylfen och sådär. Men då, apropå, då sa han så, jag vill också bli... apropå att prata om när man förstår när man är annorlunda, då sa han dels det att han ville bli cool, liksom skaffa sin coolare stil. Men sen ska jag också bli en liten coolare. Jag ska sluta att vara så snuskig. Pappa Marcus bara, okej. Jag slutar prata om prutt. Ja, det är bra, säger Marcus. Det är bra, Svante. Det tycker jag låter som en bra idé. Ja, och så sen... Och så vill jag bli smart, säger han. Nej, och jag nej, bara, när Marcus visar det, jag bara... Oh, låg i sängen och var så här, jag bara, nej men gud. För jag skulle vilja bli bra på matte. För det är jag inte så bra på alls. Nej, jag skulle vilja... Och jag bara, oh, du vet, jag bara, men gud Marcus, du kan inte visa det för mig. Jag ska sova nu, du vet.
Jag börjar gråta.
Så jag, ja, men du vet, han bara, så jag måste försöka också att bli smart som mina kompisar. Men, så han är liksom, ja man bara, åh gud. Ja, och sen, men sen så var det ju snabbt. Men du vet, sen är ju Svante så flyktig, vilket är nog hans räddning ibland. Och det är precis som sin pappa, att han bara går från en känsla. Sen kan han vara glad igen för något annat.
Ja,
så jag hoppas att det
Och det är väl det som är räddningen, att det oftast är så. Att de är väldigt liksom... Och det kanske hör till att de inte är så medvetna alltid. Men för jag håller faktiskt... Jag känner ju samma, att vi vet ju inte när Frans... Eller liksom hur mycket... Hur medveten är han? För det är ju ingen hemlighet. Mm. Men han uttrycker ju inte att han är medveten. Nej. Men däremot så märker jag saker. För jag är nog orolig över att eftersom han då har bröder. Och det är liksom inte så långt mellan han och Dexter. Och liksom det händer så mycket i de här åren när de kommer in i puberteten. Och ska fira, göra sig. Jag tänker bara som liksom på somrarna nu. Våra äldre barn hänger ju inte och badar med oss. De åker ju med kompis. Alltså det kommer bli så tydligt för Frans att han kommer inte kunna göra samma saker. Det har jag liksom en liten klump
över. Där är det på gott och ont det här med alla de här syskonen som finns för honom. Men såklart det blir också tydligare.
Ja, för där är det ju liksom. Jaha, de tar moppekort och allt. Alltså så här, det kan jag känna. Även om det är bra om han inte tar moppekort. Tänker jag. För man är ju bara orolig ändå. Men sen så märker jag ju också att han är medveten på ett sätt som han inte har varit. Alltså att det kommer liksom så här små grejer. Som igår hade... Skulle Melvin ha ett gäng killkompisar nere i källaren och skulle kolla på någon hockeymatch. Och då så... Så hade jag sagt det, för Frans var på väg ner i tv-rummet där. Och så sa jag, nej men där, Melvins kompisar kommer nu, de ska kolla på match. Jaha. Och så kom Melvin upp och så säger Melvin, pratade med Frans och säger, så här, får jag en puss Frans? Åh oh, herregud, nej, det är pinsamt, förstår du väl, säger Frans då. Han älskar ju pussas. Och då säger Melvin, va, är det pinsamt? Ja, men med dina kompisar. Alltså, så har ju han aldrig tänkt innan. Nej. Han har ju pussats överallt. Så att, och då slog det mig, för det är just det här som vi pratade om innan. Att det är så här små grejer som gör att man känner så här, att han är liksom medveten. Och man känner så här, nu kommer det så här små saker. Då har han liksom tänkt på att det är pinsamt. Man ska inte liksom pussas. Och på ett sätt så är det bra, för det är ju liksom lite adekvat såklart. Men det är också jobbigt när man förstår att de är så mycket mer medvetna kanske än vad vi tror ibland.
Kanske är så. Men det är ju faktiskt, du har rätt i det, har inte jag tänkt på, att det går ju också snabbt över.
Ja, det är det som jag tycker hittills, och jag hoppas att som sagt att det håller i sig med våra barn då, att det, eller med Svante då, men att så här... Att jag hoppas att han kommer få sin pappas positiva ADHD-hjärna som bara flaxar vidare till något annat istället för hans mammas lite ångestiga hjärna. Som den kan vi låta bli. Han kan få många andra saker än mig, men den kan han faktiskt få slippa, tycker jag. Men han har väl det också tyvärr. Men vet ni, en annan sak jag tänkte på, tjejer. Att jag tänkte att vi kanske nästa gång skulle göra en frågepodd. Vad tror ni om det?
Ja, äntligen!
Ja, det har vi gjort någon gång, men det var så himla länge sedan. Så att jag tänker att...
Ja, ut med lite frågor på Instagram. Ja, och så,
ja, så skicka på DM om ni... Eller och Anna, i kommentarsfältet.
Du som jag är så duktig på såna här stories, du kan väl göra en sån där de skickar in?
Älskar att du bara flaxar med händerna
flaxar
också.
Flaxar med händerna. Jag ska göra. Som man gör på stories, man flaxar omkring lite.
Man stimmar sig fram på Instagram.
Det kan vara vad som helst. Det kan vara allt ifrån relationsfrågor... Hur vi gör, eller det kan vara våra barn och skola och kompisar, eller hur vi känner, eller hur man så. Och det är ju inte så att vi några experter kommer igenom
liksom,
exakt, men vi kan ju ändå ha något
det
typ
Det kanske
av
inte
svar.
Heller är att folk behöver ha svar. Jag tänker att det kan vara saker som man vill att vi pratar om och diskuterar lite olika synsätt och så. Eller hur vi resonerar kring saker och ting.
Ja,
så.
Exakt.
De kanske vill veta vad ni har köpt era orangea tröjor. Det kan man ge svar
kanske
på till
det.
Exempel.
Ja, det kan
och så
man
vidare.
Få. och så vidare.
Mm. Luften är fri, så att säga.
Luften
högt och
är
lågt. Ja. Ja, nu måste vi sluta. Ni ska på möten.
Nu måste vi sluta, för nu är det möten.
Ja. Mm.
Ja, men hörni, tack snälla för att ni har lyssnat. Och tack till er, Anna och Lisa.
Tack.
Och vi
tack,
hörs
tack
om två veckor i en frågepodd då. Hoppas vi att någon har ställt en fråga.
Ja,
annars får vi hitta på att någon har en fråga.
Får vi inga frågor så blir det ingen podd. Eller så blir det typ tre
minuters ingen podd. Ni måste skicka frågor, annars blir det ingen podd.
Sjukt jobbigt. Vi måste prata jättelänge om en fråga bara. Ja, vart vi har köpt våra
tröjor. Och det är vad ni har köpt era tröjor.
Ja, så deppigt.
Mm. Man bara, så fort gick det över.
Och hur gamla vi är. Hur gamla vi är, ska vi prata om det.
Hur gamla är ni egentligen?
Så vet ni, om två veckor när vi gör den podden typ.
Då fyller någon 50 år.
Ja. Mm. Inte om två veckor.
16 maj fyller jag 50 år.
Men hon har festen senare.
Jaha, det är därför jag bara, men nej, nu går ni ju händelserna. Är det, du fyller alltså en månad innan festen?
Vi har bokat, vi ska bo på Steam natten innan jag fyller år.
Ah, jo, ja, tack.
Bara du och Lars eller?
Ja, bara Lars, ja.
Oh, la la. Kan vi livepodda därifrån kanske?
Det kan ni också ställa frågor om ni vill.
Precis, vad ska hända på det hotellrummet? Apropå den tyska gladporren vi pratade om tidigare.
Exakt.
Nu känner jag att vi lägger på. Tack så mycket.
Puss och kram. Tack så mycket.
Puss och kram.
Okej, hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.